artikel 3. Nu ska vi vända näsan mot fasaderna i Stockholm och det ska handla om hur husen såg ut på 1910-talet. I början av 1900-talet skulle hantverket synas på husfasaderna. Det var en motreaktion till de maskintillverkade fönster och granitstenar som hade blivit populära i slutet av 1800-talet. Reporter Peter Gropman och Stockholmsguiden Pontus Dahlstrand har hittat just ett hus från den här tiden. De har tagit sig till Södermalm och till Ragvaldsgatan 21. Ragvaldsgatan som är en tvärgata till Sankt Paulsgatan. Här står ett tegelhus som är en blandning av nationalromantik och jugendstil.
Vad ser vi framför oss, Pontus?
Jo, det är ett hus som är byggt då ungefär 1913-14 och det är i 4 våningar. Och fasaden består av mörkt tegel och sen är det då vita fönster, vitmålade fönster som är indelade i ganska små rutor. Varje sån här ruta kallas för en spröjs. Och på en trappa upp så är det också ett burspråk, eller 2 stycken burspråk på fasaden. Och ett burspråk är sånt som sticker ut liksom från själva muren. Här sticker det inte ut så mycket utan är ganska svagt. Liksom burspråk.
2 decimeter kanske max?
Ja, det kan man säga. 2-3 decimeter ut från fasaden och 3 våningar upp då. Och så mellan varje våning i burspråket så är det dekorerat, det är putsat och så är det målat olika mönster. Så det är ganska utsmyckat hus kan man säga från den här tiden.
Och jag tänkte på spröjsen här, det är alltså nästan, hur många rutor blir det? 20-30 på varje fönster?
Ja, nästan 6x6, 30 faktiskt har du rätt i. 36 rutor i varje fönster.
Mycket fönsterkitt som går åt där.
Ja, och besvärligt att putsa fönster och sådär förstås. Men det är kännetecknande för husen som byggs på 1910-talet. Och de här vitmålade smårutiga fönsterna kontrasterar mot de här mörka tegelmurarna. Och ger ett ganska tungt liksom intryck kanske av mörka teglet, men det var någonting man eftersträvade. Och teglet, tegelstenarna i sig, de är då ganska ojämna och inte alls lika, lite ojämna också i färgen kan man säga. Och så ganska tjocka fogar däremellan. Och det man ville efterlikna var hur gamla, kanske medeltida murverk kunde se ut. Och själva murverket har ett namn också. De är sammanfogade på det viset att det är 2 liggande stenar och så är det en kortsida av en sten. Och sen är det 2 liggande och så är det en kortsida. Och sen går det i en viss rytm liksom. Och det gjorde att fasaden, murverket bands ihop bättre när vissa stenar var då med kortsidan eller långsidan ut. Och just den typen av det man kallar för förband, hur stenen ligger, det var det så kallade munkförbandet. Det mest vanliga eller det äldsta av de här olika typerna av tegelmurerier. Och det introducerades i Stockholm då redan sen 1200-tal när de här första munkordnarna kommer till Stockholm. De tar med sig mureriet. Så en lång tradition av murning i Stockholm kan man säga från sen 1200-tal fram till en bra bit in på 1900-talet. Ända fram på 50-talet till exempel, man bygger Stockholms första förorter, så är det muralag som murar upp husen. Så att det har en lång tradition.
Nationalromantisk stil, va?
Ja, just det. Man kan säga att det kommer en reaktion för att på 1800-talet, sent 1800-talet, då kan man egentligen tillverka väldigt, till exempel stora fönster. Man kunde göra perfekta stenar, exakta former. Man kunde maskinellt masstillverka byggnadsdelar. Men det kommer en bit in på 1900-talet då en reaktion mot det perfekta, så att säga, maskintillverkare. Man ville återge mer att hantverket skulle synas i materialen och det. Så det är en period där från, ja, framförallt 1910, kanske lite grann början av 20-talet också.
Vi ska gå några meter närmare fasaden här för att känna på det, tänkte jag. Och ja, det här teglet alltså, det är ju robust verkligen. Om vi känner med handen här så kan man tydligt känna tegelstenarna, men sen efter några centimeter så kommer, nu har jag glömt av vad det heter.
En fog då, det är ju ett murbruke så att säga, som har lagts på oss och har ju stelnat förstås då. Men det är ungefär 2 centimeter tjockt och stenen kanske 4-5 centimeter tjock. Och det var ju viktigt att murverket kom i lod så att säga. Det var ju de bärande murarna. Så det tegel man ser här, det är ju inte bara en fasadmaterial, utan det är hela huset bärs ju upp av de här tegelmurarna. Och det gjorde också att den yrkesgruppen som stod för det här, murarna, det var den största yrkesgruppen på byggen i Stockholm ganska långt in på 90-talet. Och då kunde man känna igen murarna också på sin klädsel. Det var länge noga vilken yrkesgrupp man tillhörde. Och murarna hade de här blåvitrandiga blusarna. Även snickarna hade blåvitrandiga blusar, men lite annan, så att säga, ränderna var på lite annat sätt, va. Men länge var det väldigt stor strikt uppdelning mellan de olika yrkesgrupperna. Och murarna hade sina hantlangar då. Dels var de ofta kvinnor som bar upp själva murbruket på byggnadsställningarna. Så det var ett tungt arbete. Och även tegelbärarna, de hade sin egen kännetecken i form av stora slokhattar då, tegelbärarna. Och de bar ju då tegel på ryggen på ställningar och trappor och stegar upp på ganska höga hus. Ända fram på 50-talet också i vissa fall, 40-50-talet. Men definitivt här då, när vi fortfarande 1913-14.
Om vi tittar upp på fasaden här så finns det lite utsmyckningar på själva buspråken. Ska vi försöka förklara hur de ser ut, tänkte jag? Vill du försöka?
Ja, ska försöka. Det är ju lite mer abstrakt mönster kanske, men det verkar ju vara en, det är ju en grå botten och sen är på det är det målat lite blomliknande kanske, fast det är inte så jätterealistiskt utan lite mera ja, abstrakt kanske, cirklar med snirklar och i gult och rött.
Ja. Lite modern kurbis nästan.
Ja, lite kurbisliknande faktiskt. Ja. Ja.
Gult och rött och grått ser det ut som att den här målningen är i.
Och även här vaktas ju liksom porten av ett figur. Alltså.
Ja, det ser ut som en ung kvinna nästan.
Kerubliknande kanske också. Ja. Ja,
tjocka kinder liksom. Ja, det ser ut som om hon blåser ut någonting. Mm.
Så det är lite liknande motiv som på 1880-talshuset faktiskt.
Och porten fastnar jag för. Det är en dubbelport. Den är rundad längst upp. Den är av ordentligt trä. Det ser nästan ut som...
Det är lite fiskbens snedställd liksom bräder som är nitade ser ut som. Det är ganska tjocka nitar som då håller ihop dem. Och sen är det små runda eller ovala öppningar så att säga med ett litet galler och glas då. Mm.
Det ser lite båtliknande ut. Jag tänker på en gammal träsnipa om man ser på lacken.
Absolut.
Här.
Ja, det skulle du kunna ha. Vi får tankarna till det. Så det är ett ganska fint smitt järnhandtag då med små blomrankor. Så att lite grann tror jag det här huset har kvar lite av jugendepoken faktiskt också. Även det mörka teglet för tankarna till 1910-talet finns det kvar lite av det som var vid sekelskiftet 1903-4-5. En slags jugendarkitektur som var då med
kommer någon här också.
Ofta växt.
Välkommen ut.
Som
du, nu ska vi se, nu kan vi gå in i huset där. Det var någon som kom och öppnade dörren här på Ragvallsgatan.
Det mönstret, ja. Kurbitsliknande mönstret.
Ja men precis, det mönstret vi pratade om ute på... Nu har vi ljus här inne också. Det mönstret vi pratade om ute på fasaden, det finns också i taket inne i porten här.
Och det som också finns här är kul för att en original personhiss då... Och det blev ju, kan man säga, första hissen i Stockholm installerades redan 1888 på Strandvägen. Var ju oerhört exklusivt. Kommer sen in en bit på 1900 så brukar det kunna finnas hissar ursprungligen i lite finare hus. Hissarna ser ut då som att det är en hisskorg i trä och sen är det en sån här skjutdörr. Man öppnar först en yttre dörr då och sen är det en sån här galler... grind som man skjuter åt sidan och så kliver man in i själva hisskorgen och den är avsedd egentligen bara för man tänker sig härskapet som ska åka upp till sin våning egentligen från början. Så barn och bud och annat folk fick ju liksom vakta trapporna. Ja. Så hissen, personhissen i Stockholm länge är ju mer ett exklusiv statussymbol.
För här får man inte in en barnvagn så bra.
Nej, knappast. Nej. Och så väldigt exklusivt att ha hiss i husen och tillverkas faktiskt innanför tullarna. Det fanns ju en firma på Kungsholm, Grand Brothers. Det fanns ju Luther och Sen här på Södermalm som tillverkade hissar. Och det här är en, brukar kunna stå ibland var den kommer ifrån. Men...
Här står det något. Hiss för högst tre personer. Det var inte många ännu. Det hade man inte byggt idag med dagens bestämmelser.
Nej,
känns som.
Nej.
Reporter var Peter Gropman och Pontus Dahlstrand var det som guidade.